David, har du hört den nya versionen av När vi gräver guld i USA?
Nej, jag har hört om den men jag har inte hört. Jag visste inte att den var släppt.
Barnen till Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glenmark. Den är inte släppt.
Nej, okej.
Men det finns en snutt ute. Visst är det talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Varmt välkomna.
Jag trodde du skulle vinka upp den. Jag blev så lite besviken. Jag gillar ju vår vignett, men jag trodde att det var, vi skulle få en snutt.
Jag är inte den som är den. Om du vill lyssna så kan du få höra på det lilla klipp som ligger ute. För oss framåt på stormigt vatten. 10 miljoner i klacken ekar i sommarnatten. Kommer inte hem förrän vi har fått.
Spännande. Först var jag lite så här, är det här Petter eller någonting? Men sen insåg jag att det är ju Tjuvjakt som är son till en av dem, eller hur?
Kid Eriksson är son till Orup och han är med i Tjuvjakt. Och det är han som kör någon form av rap-version.
Exakt, ja. Och jag tror till och med att Strömstedts son har producerat Tjuvjakt.
Simon Strömstedt, han håller också på med musik. Ja. Och sen har vi då Julia Glenmark, hon är sjuksköterska.
Men med en hejdundrande röst. Det är hon ju tredje generationen då, Strömstedt, eller jag vet inte, Glenmarkare som kan sjunga.
Ja,
Anders Glenmark, mamma kommer jag inte ihåg namnet på, men hon var ju också en känd sångerska.
Ja, för han hade ju en syster, Karin, som också var väldigt duktig på att sjunga. Men så kul är det ju.
Verkligen. Den kommer nog ta sig. Det blir tufft för Thomas Stenström att klå den här.
Det var min första tanke när jag hörde bara den här lilla biten. Stackars Thomas Stenström som ju gör den officiella låten till Herrarnas
fotbolls-VM. Och som inte direkt har blivit hyllad för den låten.
Nej, han har ju inte det. Sen har de ju gjort ett byte i den här låten, läste jag Svenska Dagbladet. Istället från alla som ska kolla från New Delhi till Moskva.
Ja, det har ju funnits kritik mot den referensen.
Mm. Så blir det från varenda land och varje stad.
Ah, intressant.
På fredag, som sagt, släpps den i sin helhet. Det ska bli billigare att åka kollektivtrafik. Regeringen föreslog idag att månadskorten ska kosta hälften så mycket. Det så här ska gälla från och med i sommar och sen resten av året.
Mm, jag såg det. Väldigt vältajmad och kortvarig lösning. Mm. För någonting som folk har haft problem med ganska länge och säkert kommer fortsätta ha problem med länge till. Dyra bensinkostnader och dyra kollektivtrafikkort.
Ja, och jag såg att någon förhoppning var att eftersom bensin och diesel är så himla dyrt, så om man subventionerar kollektivtrafiken så kanske några väljer att ta tåg eller tunnelbana eller spårvagn. Mm.
Så argumenterar väl Miljöpartiet konstant, men kanske inte Tidöpartierna hittills.
Nej, och sen så finns det väl de som kallar det här för rakt av valfläsk.
Ja, men det är väl också, man undrar vem som gynnas av det här, för de som åker bil till jobbet gör ju det ofta för att de kanske inte har ett val också. Och kollektivtrafiken ute i landet kanske inte är ett val. Så ja, frågan är vem som gynnas.
Såg du den här, som jag ändå vill hävda, oerhört starka bilden från då det här ska tillkännages?
De var på någon bussterminal i typ Gustavsberg.
Ja, och det finns en bild som jag såg i Aftonbladet där Ulf Kristersson sitter vid ratten i bussen och Ebba Busch står bredvid. De har båda på sig gula varselvästar. Hon liksom blickar ut mot horisonten, kisar lite med någon min som är lite som att hon kanske tittade ut över ett slagfält där hennes trupper stod eller något sånt där.
Otroligt, det är exakt det vi pratade om här om veckan, om när de ska ut i fabrikerna och lajva de riktiga arbetarnas vardag.
Ja. Det man undrar är om billigare kollektivtrafik lockar röster.
Ja, alltså jag är tveksam till att man byter varken parti eller block för några 100 kronor mindre i månaden. Det ställer mig tveksam till, men vad vet jag.
Sen börjar det ju byggas på. Det är ju sänkt matmoms och om man alternerar mellan bil och kollektivtrafik. Så inte vet jag. Jag läste Expressens politiska kommentator Viktor Bartkron. Han hade en analys där han skrev att i bästa fall så hjälper det här förslaget Tidöpartiet att vinna valet. Blir det däremot så att Socialdemokraterna vinner, då har ju de den otacksamma uppgiften att de då ska återinföra dyrare kollektivtrafik.
Ja, och så är det väl med matmomsen också, för den är väl också inte för evigt.
Ja, och då tänker man så här, okej, kanske inte så kul från sossarna att det är på något sätt lite komplicerat läge. Men sen så hade han en liten twist där på slutet. Att Socialdemokraterna har ju flera gånger låtit bli att ändra tillbaka, till exempel när en borgerlig regering har sänkt skatten. Så plötsligt kanske det blir så att det var en högerregering som skapade en princip om subventionerad kollektivtrafik som liksom bara står sig.
Kittlande tanke.
Mm. Påven varnar idag för AI i ett jättelångt brev riktat till alla katoliker i världen. En cyklika heter det här.
Det var jättelångt.
Ja.
Det var 40 000 sidor.
Ja. Han tycker mycket, bland annat att de stora AI-bolagen måste regleras eftersom AI saknar moral, empati och andlig kapacitet.
Mm. Alltså jag tycker det är intressant med påven att han inte räds de mest brinnande samhällsfrågorna. Han har ju kritiserat USAs krig i Iran, han har kritiserat de här migranträderna i USA, han hoppar in i AI-frågan. Det är ju en väldigt samhällsengagerad påve.
Mm. Tror du att techledarna tar intryck?
Det var ju någon stor techledare där från ett av bolagen,
Anthropic.
Alltså jag tänker att det som är intressant tycker jag är att han på något sätt vänder sig då direkt till techledarna i tron om att de som faktiskt bestämmer och reglerar det här inte gör det. Och det behövs ju någon bro där mellan de som faktiskt har liksom redskapen och verktygen för att påverka de här AI-modellerna. Och, så att vi får se, men jag tycker det är intressant att han på något sätt kringgår politikerna som är ganska slapphänta när det kommer till reglering av AI.
Och som ju är de som sitter på makten i det här fallet. Så att vore jag big tech-boss så skulle jag kanske hoppas att politikerna inte lyssnar allt för mycket på påven. Och sen kan jag ju förstå att det finns ett dilemma om man nu tittar på de amerikanska techbolagen.
Mm.
Om amerikanska administrationen skulle gå in och försöka reglera, ja, då har du ju Kinas techvärld som kanske inte lyssnar på påven och som inte har några restriktioner av politiskt lag i den här kampen som pågår.
Jo, men det argumentet har ju pågått hela tiden med sociala medier också, att USA inte har velat reglera och Europa har tagit, så att, ja.
Sista lilla biten ur nyhetsskörden. Sverige räknas numera som ett rökfritt land.
Mm-hmm. Vad innebär det?
Det innebär att för första gången är det färre än 5% som röker varje dag. Känner du dig stolt?
Nej, men jag tycker att det är intressant att man faktiskt kan påverka folkhälsan på, med typ reglering. Alltså det är ju så, man har gjort det så svårt att röka. Man får inte stå på trottoaren, man får inte vara inne på restaurangen. Man får stå man och röka på en flygplats, då ska man in i en liten glasbur som är typ en kvadratmeter stor med 11 andra som liksom en apa i bur.
Vad är ett rökmål där inne?
Och att det ändå antar jag gjorts för att man vill att folk ska sluta röka och att det faktiskt leder till att folk slutar röka.
Mm. I kombination med större och större medvetenhet och, skulle vissa hävda då, kanske att det finns alternativ.
Ja, du tänker på snus.
Till exempel, det har ju varit en stor diskussion som har pågått här ett tag. Huruvida det är belagt eller inte, därom råder ju delade meningar. Men jag funderar hos mig själv, eftersom jag plötsligt har upptäckt att jag typ har börjat romantisera ciggen lite.
Ja, det har varit lite cig-positiv.
Och det kanske ändå är kopplat till att det är färre som röker, så att jag typ nästan tycker att det är smått exotiskt om man ser någon kollega som står och röker en cig tillräckligt långt bort från arbetsplatsen då, från själva byggnaden.
Jag kan ju hoppas att festciggen inte försvinner. Den tycker jag har något härligt, dekadent och hedonistiskt över sig.
Tycker du? För hos hardcore-rökare så har man ju sett ner på festciggen och tyckt att det är det lamaste.
Jo, men hardcore-rökarna finns ju inte kvar.
Nej, de är 5% och det är också någonting med det. Att man tycker att det är rökfritt.
Ja. När... Hur mycket är det då?
Det är typ 500 000 personer.
Ja, det är några.
Så det är ungefär, ja, men det är ungefär som att man skulle säga att Sverige är fritt från liberaler. Eller från personer med doktorsexamen. Eller veganer. Det är också kategorier som har under 5%.
Just det. Ja, nej, det finns ju några kvar då.
Onekligen. Senare i talkshow ska vi snacka politisk eller ideologisk förebild med Kristdemokraterna. Men först om Venedigbiennalen som pågår just nu. Alltså världens största internationella konstutställning. För första gången har Somalia en paviljong på Venedigbiennalen. Något som har väckt entusiasm. Men också frågan om vem som ska representera landet. De tre konstnärer som den somaliska regeringen har valt ut bor nämligen inte i Somalia utan är del av den somaliska diasporan. Ayaan Jamal, hej!
Hallå där!
Kulturjournalist som var på plats i Venedig.
Jajamän.
När paviljongen öppnade, hur var det?
Alltså det var ju häftigt, Venedig. Allt de säger om staden stämmer, det är så vackert. Och det var så häftigt att få vara med om en sån historisk händelse som hade med Somalia att göra, eftersom att jag själv är somalier.
Och intresset då för den somaliska paviljongen?
Ja, men det var större än vad jag hade förväntat mig. Jag har aldrig varit tidigare på biennalen, men det var väldigt mycket folk som stod och väntade. Kanske i både somalisk och italiensk stil så tog det sin tid innan vi blev insläppta. Men det var människor, alltså dels väldigt mycket somalier ur diasporan som själv sysslar med konst eller kultur på olika sätt. Men också liksom andra människor. Folk såg ut att ha väldigt mycket pengar enligt mig. Och var liksom intresserade, eller lite så här konstintresserat folk. Så stort intresse skulle jag säga.
Och innan vi går in på den här frågan om diasporan då, säg något om konsten också.
Alltså den här paviljongen utgick ifrån det som Somalia kanske mest är känt för, vilket är poesin. Så att de hade tagit en typ av, vad ska man säga, ett sätt att leverera poesi på som heter Sedahlej. Och det är liksom, betyder typ tre. Och då var det så här, tre konstnärer i tre rum med tre olika uttryck som på något sätt hade, alltså det gick i tre så att säga. Och vi hade ju svensk-somalisk representation i form av Ayaan Farah som hade gjort två textilverk. Det fanns Warsan Shire, förlåt, som ju är en somalisk poet som är ganska känd. Hon blev ju tolkad av Beyoncé bland annat. Där blev vi satta på kartan också. Och sen var det en som hette Asma Jama som hade gjort ett videoverk. Och det var liksom väldigt mycket artefakter från somaliskt hem. Alltså i form av olika keramikgrejer och vävar. Och, alltså jag var nyligen i Somalia för 2 månader sedan själv för första gången. Och kan konstatera att ett hem i Somalia och utanför Somalia har väldigt mycket likheter. Så det var väldigt så, om man liksom pratar om att det var diasporan som representerar, så lyckades ju ändå visa ett vardagsrum som kändes hemma, både där och här. Och sen slutligen, just under öppningsdagarna, så var det också ett performance som pågick ifrån en svensk, eller en somalisk, nederländsk kille som dansade och inkorporerade både somalisk dans, modern dans och breakdance. Och då kände jag att poletten trillade ner för mig. Att så här, wow, det här är liksom allt som är jag och som är typ... Ja, men det är ju väldigt många somalier som lever i diasporan. Alltså jag tyckte att han fångade hela upplevelsen.
Men de här frågorna då som har väckts just att de kom från den somaliska diasporan och att ingen som bor i Somalien representerade landet. Vad handlar det om?
Ja, men det är ju en stor sak att visa upp sitt land och konsten och så här, på en sån stor plats. Alltså att det, jag tror folk som var kritiska är ju rädda för att så här, men hur kan inte liksom, det finnas någonting alltså en konstnär ur Somalia som representerar när det är just Somalia som land som har paviljongen. Sen, jag menar, jag försökte luska lite, det var ju konstnärer från Somalia där och jag kände, frågade så här, tycker ni att det är liksom orättvist att inte din konst finns här? Och de svaren jag fick var liksom att så här, det här är liksom någonting som skulle kunna leda till någonting större. Om det ens finns någon som är intresserad av somalisk konst så kommer jag kunna liksom skörda frukten senare, lite så.
Men tänker du att det finns något i den kritiken, att det är svårare som i somalier i diasporan att på något sätt kunna representera Somalia här och nu?
Alltså det beror ju på vad det... Jag tycker att, eller jag förstår ju självklart kritiken att, så här, om man, alltså att det finns ju folk som utövar konst som kanske har gjort det i alla år, aldrig lämnat eller liksom, och inte får synas på den plattformen. Men å andra sidan så är det ju också liksom en business i det här och det finns folk som har möjliggjort att det här ska hända som inte är den somaliska regeringens liksom vallraffande efter konstnärer. Det förstår jag också, att så här, det här är något som har kommit till deras bord utifrån och den personen utgår väl från vad den tycker ska vara på en sån scen.
Joanna Sandell Wright, också välkommen till Talkshow.
Tack.
Chef på konsthallen Liljevalchs i Stockholm. Vad tänker du om att de här frågorna har dykt upp om att konstnärerna just kom ur den somaliska diasporan?
Alltså jag tänker att det, de senaste åren hade varit snarare en trend. Vi hade en svensk-chilensk konstnär för Chile för 2 år sedan. Vi har en svensk curator för rumänska paviljongen i år. Så det är ju snarare så att det blir en intressant konstscen eller scener uppstår när det är möten och krockar och många olika erfarenheter. Så att det är ju fantastiskt att Sverige har en så stor representation på så många olika platser. Tittar man tillbaka 2001 tror jag det var, så var den första afrikanska paviljongen, Authentic Eccentric eller något i den stilen, som gjordes ute på stan. Och den här Venedigbiennalen gjordes av Koyoko O som gick bort, men en stor afrikansk curator som nu liksom fick hela kakan. Så att saker tar tid och så man ett frö så kanske, ja, vem vet hur det ser ut om ett decennium eller två.
Men är det här en diskussion som förs på andra håll inom konstvärlden? Vem som representerar, om de är i diasporan eller om de kommer från det landet som kanske har bjudits in?
Mindre och mindre skulle jag säga. Så tittar man på de utställningar som görs nu så är det väldigt sällan man listar var de kommer ifrån. Eller, jag tror att det går snarare mot vad är det som konsten gör? Vad är det, hur kan vi förändra världen eller hur kan man få till en upplevelse som handlar om någonting mer än att man bär sin hudfärg eller sin sexuella orientering eller något sånt. Alltså jag tror att det handlar om den förändring man gör i världen.
Men om det fanns en svensk paviljong till exempel, skulle det vara märkligt tycker du om en liksom tredje generationen svensk som är uppvuxen i Minneapolis till exempel skulle representera Sverige då på den?
Absolut inte. Och tittar man nu på den här vårsalongen som vi hade i våras, så hade vi också så här svensk-amerikanska konstnärer som sökte kanske från Kalifornien eller alltså som hade, kan tala svenska men liksom bara varit här någon sommar och så. Det är väl också, ja, att vara en del av ett svenskt kulturarv.
Du nämnde ju då vardagsrummet, Ayan. Men kan det finnas skillnad i teman eller frågor som dyker upp i konsten beroende på om det är någon från diasporan eller någon som är bosatt i Somalia?
Alltså det tror jag absolut. Men jag tror att det är liksom just för den här liksom enskilda, alltså det är väldigt mycket att få plats med kanske under liksom en så här, den här paviljongen. Det finns säkert massa saker att berätta och jag märker ju bara det att så här, när jag var i Somalia, alltså folk lever ju med den här konsten. Alltså mycket ser man ju på med nostalgi, att man ser liksom en sån keramikgrej som man eldar ur och bara så här, nu ska vi ställa ut det här, medan det är bara en vardagsartefakt som folk har i sitt hem. Självklart, jag hoppas att det finns liksom incitament som gör att man får se somalisk konst från Somalia, alltså om någon vill betala för det. Det är ju det som det slut handlar i.
Ja, hur stor roll spelar pengarna?
Alltså det är ju helt omöjligt att göra såna här utställningar utan väldigt mycket pengar. Så att även då huvudutställningen så kan man ju se att det är väldigt många afroamerikanska konstnärer, för att det är amerikanska gallerier med jättemycket pengar som kan möjliggöra konsten av, på den nivån. Och sen också, alltså Sverige hade ingen konstnär i huvudutställningen, och det handlar ju också om vilken stimulans ger man till att bjuda in utländska kuratorer, se till att de konstnärer som finns här i Sverige, att man odlar de konstnärskapen så att de får viktiga gallerier och så vidare.
Att man nu då för första gången ändå hade en somalisk paviljong i Venedig, som ju då låter som på dig, han fick mycket uppmärksamhet. Vad tror ni det innebär för somaliska konstscenen och möjligheten att nå ut framöver?
Alltså jag hoppas att fler, jag tror alltså just den här pressen, även om man typ gillar eller inte, alltså huruvida diasporan är med, så är det ju en win för somalier, för att det alltid är så jävla mycket negativitet och hat och alltså, så att liksom att bara få typ så här göra konst och den tas på allvar och, eller typ så här, berätta att så här, vi har den här kulturen, eller även om man har liksom, det finns ju artister och rappare och sånt i Sverige som gör, alltså att man bara på något sätt kan bli uppmärksammad för saker och ting som är ur konstnärligt, alltså än bara fattigdom och våld och att man är okunnig. Det tror jag att folk tycker är kul överallt.
Och sen tar man också Somalia, alltså mitt pris till liksom bästa hospitality från paviljongen går till Somalia. För alltså, ser man på, det är ju en sån tävlan om att få komma in på fester, och jag fick ingen inbjudan till de nordiska festerna. Men däremot när jag kom till Somalias paviljong så var det välkommen, du är här, du är en av oss, slå dig ner, det här är också din plats. Och det var det ingen annan som fixade med ett sånt öppet hjärta. Alltså det, bara det gör ju att min inställning till landet förändras, och säkert många med mig.
Gud vad snålt av den nordiska paviljongen. Alltså man får inte komma på festen ens om man är chef för Liljevalchs.
Nu fick de igen.
Ja, verkligen. Tjejmade i P1. Tack så mycket för att ni var med i talkshow, Johanna Sandell-Wright och Ayan Jamal.
Tack.
Tack.
Ska de ha? Tror vi.
Möjligtvis.
Ja, du nyanserar, det är bra. Vi hoppar till något helt annat. Min gamla hemstad.
Uppsala.
Ja,
ja, det älskar jag att prata om.
Spännande grejer där, okay. Igen.
Okej, okay. Ja. Väggmålning.
Just det, du lyfte ju Dagny häromdagen, ja. Ove Törnqvists servitris som har förärats med en väggmålning. Nej, vet du, nu handlar det om att de har anläggt en skogsträdgård i Ulleråkerområdet som de kallar för hospitalträdgården.
Mm-hmm. Vad innebär det här?
Ulleråker har haft då historiskt mentalsjukhus där, och sen har det övergått till, det kallas väl psykiatrivård sen med ett annat lingo. Men nu så ska de då ha en skogsträdgård där de kommer att odla massa bär och frukter, och det som är speciellt då är att det kommer att vara fritt fram för alla som vill att gå dit och äta äpple, päron, minikivis, valnötter.
Wow, vilken bjussig gest.
Ja. Kommer det funka?
Risk för att det kommer vara girigt.
Eller hur?
Alltså, nej, det fanns inget som gjorde mig girigare som barn än att se en hallonbuske. Det var inte ett hallon som åts. Det var många.
Mm. Så du hade varit där på natten innan de här mini-kivisarna, vad det nu heter i plural, var mogna.
Nej, det hade
plockat
jag inte
på dig och låtit dem mogna hemma hos dig sen.
Nej, det hade jag antagligen inte gjort. Men jag vet att de hade, i Stockholm hade de sån här, något initiativ där istället för att odla blommor i såna här pallkragar runt om i stan på gator, på sommargator, så odlade de typ grönkål och om det var typ selleri och lite olika örter som man kunde plocka med sig hem. Och jag tyckte det var sånt härligt initiativ, för att det var vackert som om det var blommor, men det fanns också en nytta i det. Och ju längre liksom hösten gick, desto mer, där var det verkligen inte girigt, utan där var det sakta, så tog någon med sig, ja, jag kanske behöver 3 blad grönkål till salladen idag, plockar man med det hem.
Vad trevligt att höra det, för jag utgick när jag funderade på det här huruvida det skulle bli roffigt eller inte från hur det funkar med vår fruktskål här på jobbet.
Ja.
Och så tror jag på varenda arbetsplats, det är ju nämligen bananerna som försvinner först.
De försvinner först.
Ja. Och både du och jag plockar ju även de omogna bananerna, och så låter man den mogna på skrivbordet.
Det är så, det är så skamfyllt där, den där bananen som är all, liksom grön. Och det värsta är när den går från grön till gul, till gulsvart till svart, och så äts den inte.
Nej, man måste äta den. Ja. Nej, men det är ju bara för att annars blir man ju utan banan, och då är det de här tråkiga apelsinerna.
Ja, eller äpplena som är kvar, som ja, också är, inte är så hundra. Men det är intressant med valnötter, de är ju, undrar folk vet hur och när de ska ätas.
Du vet, Berges.
Nej, jag har ingen aning. Mm. Men jag tror att det tar ett tag. De måste torka kanske. Jag vet inte.
De som vet, det är bara att höra av sig. talkshow@sr.se. En annan sak då. Brännan är tillbaka.
Är det?
Ja. Alltså, det är klart att vi vet riskerna, men hör inte du om unga människor just som det, är ute när UV-index...
UV-maxar.
Ja,
just det.
Ju högre desto bättre, för att man vill bli så solbränd som möjligt.
Ja, det var ju hela min barndom.
Ja, och det var hela min ungdom.
Ja. Nej, men min barndom var att min pappa smörjde in mig med sololja. Och så sa han så här, lyfta nu på håret i pannan och sa, ta bort håret i pannan så du får lite färg.
Ja, luktade den kokos också?
Den luktade kokos och jag blev jättebrun och ibland bränd.
Jag med, jag hade exakt det för mig då, 80-talet, vilket ju gör att jag kan inte gå ut och lägga mig och sola längre, och du kanske inte borde göra det, vad vet jag.
Ja.
Så därför tänkte jag att vi ska inventera alternativet, de här brun utan solprodukterna som ju ändå finns. Och det ska vi göra med hjälp av Hedvig von Mentzer, välkommen hit.
Tack så mycket.
Journalist och skönhetsredaktör. Noterar du också att det är inne att vara solbränd?
Absolut. Jag ser det. Det är verkligen, som jag säger, den unga generationen. Jag har en 15-årig dotter som älskar det här, som vaknar, kollar UV-index och så. Och hon är kompisarna till att mycket tid med att ligga och sola på olika ställen. Så ja, det är jätteinne. Men de har inte lärt sig det här med solskydd. Man tycker att efter då, eftersom det är den yngre generationen, borde växt upp med det på ett annat sätt än vad vi gjorde. Men nej.
Jag växte ju inte upp med det.
Nej, men, ja, men det kommer ju sen. Alltså, eller vi, det kan, när vi är lite mer vuxen ålder, kanske lite klokare. Och lite mer rädda om både liksom hud och rynkor och så, att man tänker på det.
Men när kom det där, om vi hoppar tillbaka historien? För jag menar, länge var ju det finaste du kunde vara blek. När blev det populärt att ha en bränna?
Precis som du säger där. Det är ganska intressant, för det där är faktiskt egentligen en klassfråga. Det var ju jätteinne att vara blek för att man slapp vara ute på fältet och jobba. Du kunde sitta hänga inne i salongen hela dagarna och bibehålla det här liksom, fullkomligt anemiska. Liksom. Där var också namnet blåblodig, att man var så vit så man kunde se de blåa ådrorna genom huden. Men sen så ställdes det om lite grann med industrialiseringen. Och då var ju plötsligt man var instängda i fabriker. Och du var instängda i gruvor, man var instängda på olika sätt. Så de då som hade en fritid och kunde vistas då utan att arbeta utomhus, då blev det jättetrendigt. Och det sägs ju att det var Coco Chanel som var en av de första. Hon hängde ner på Rivieran och blev då så snyggt brun. Och då blev detta oerhört trendigt med henne.
Och då vi som ändå suktar lite efter den solkyssta huden och istället får ta till produkter. Alltså, vad finns det för typ av brun utan solprodukter?
Ja, det finns ju massor att tillgå. Och det börjar ju också med att det är ju egentligen en, precis som jag sa där med Coco Chanel som började. Hon tog ju fram den första, den som sålde liksom make-up som bronzer. Men sen var det också ett vurm då på 30-talet för amerikanska dansaren Josephine Baker. Och hon startade förutom ett eget, ja, egna produkter för hennes hår. Hon hade väldigt fantastiskt pomada hår. Så gjorde hon också en sololja utan solskydd visserligen. Så man har använt det ofta. Men man kom ju på också att det finns ju bra sätt att bli brun utan det. Och då har vi... Som av en slump, som så mycket annat i världen, så kom man på att det finns något som heter DHA, dihydroxyaceton, som man gav till barn, som är en slags sockermolekyl kan man förenklat säga. Och det gav man till barn, diabetiker. Och då gav man det till små barn och spädbarn, och då märkte man ju på sjukhuset att det som rann ut och kom i kontakt med huden, där blev huden brun.
Och då finns det ju, mousse, det finns ju krämer, det finns ju spray bland annat. Det är ju, eller kan ju vara, lite svårt att applicera. Vad finns det för trick där?
Precis, och som du säger, där gäller det också att välja vad man vill ha för appliceringsform, man säger så, att man kan. Det viktigaste är väl egentligen att man skrubbar huden ordentligt, att man exfolierar huden och att man tänker på det hur man applicerar det. Att man är noggrann, så att egentligen ska man exfoliera och skrubba sig dagen innan, ungefär ett dygn innan man applicerar sin brun utan sol. Man kan ha lite hudlotion under om man vill för att det ska gå på bättre. Och att använda sån här liten smart handske som finns att köpa till.
Men får jag bara fråga, jag blev fast vid det här och sa det här väldigt långa, svåra ordet, kemiska substansen.
Ja.
Så det är alltså en kemisk substans som gör att färg uppstår på huden? Som att, det är inte som att man typ målar sin färg med?
Nej, det är egentligen, det är nu så här att DHA, alltså dihydroxyaceton här igen, den reagerar med aminosyror på huden, på vår, liksom, allra yttersta hudlagret. Och då, när de reagerar tillsammans, så uppstår någonting som vi alla har varit med om i andra former. Den så kallade Maillard-processen.
Som man har när man typ steker kött.
Precis, då blir det den här lite lätta karamelliserade doften. Det är den, fast vår egen hud som vi känner. Som...
Det låter jättefarligt.
Nej, det är helt ofarligt.
Är det det?
Ja, det är verkligen helt ofarligt. Och det kommer, som sagt, vad det är. Man kan dricka det, vilket jag inte rekommenderar. Men om man inte måste, men det så är ofarligt. Men sen så ligger det på precis yttersta hudlagret, så tränger jag aldrig in genom huden, och det är verkligen helt.
Men som en vandrande smashburgare.
Ja, precis. Eller så kan man lukta lite, ja, kan man säga att smör. Ofta så brukar inte, man brukar inte direkt lukta som brynt smör eller härlig kola direkt. Men
tvärtom, ja. Tycker jag som ändå har provat några av de där produkterna, att det ofta är en lite konstig doft, inte helt angenäm.
Nej, och där ligger ju utmaningen, för att man har ju, nu har man kommit på att man kan tillsätta vissa andra ämnen för att minska det här, men DHA är ju fortfarande det som får skapa den här färgen. Så det man gör, det är att man måste ha det, och den det är det, som sagt, den uppstår i den doften i processen. Så man har ju tagit dit diverse duktiga parfymörer för att trycka, täcka det här med kokos, med någonting annat, med trevliga dofter. Man har ju lite andra ämnen för att minska det, men det är svårt att komma ifrån helt.
Är det jätteviktigt att ha det jämnt, så att det inte blir ojämnt i färgfördelningen?
Ja, men det är lite grann, för att du vill, det man vill, hela idén med brun utan sol, och det där man fallerar ibland, är ju faktiskt att man ska lura andra människor att man har, då, man är, har den här. Man har kanske varit någonstans i Karibien eller vad det nu är, och då gäller det verkligen att det ser naturligt ut.
Där finns det ju de som verkligen reagerar på just fuskdelen i det där.
Ja, men jag tycker också att det är ju, man skrattar lite grann åt, det kan hamna fel, det kan bli fläckigt, man kan få konstiga färger på brynen och liknande. Så där handlar det egentligen bara om att tänka att göra så jämnt som möjligt, och då täcka över till exempel då ögonbryn, man kan ha lite vaselin och någonting liknande på det. Täcka över skägget till exempel, för det kan också vara lite sån där telltale, man ser det när någon...
Är det det som gör att det känns så pinsamt? Alltså när man inte riktigt har fått till det, utan man upptäcker någon vit fläck någonstans. Just att ens fusk blir så uppenbart.
Ja, precis. För det handlar ju som sagt om att man vill verkligen, man vill lura, så det går inte alltid.
Även i dessa tider när man vet hur farligt det är med solen?
Precis, det är faktiskt det. Och jag tycker att det är, man använder inte solskydd i den utsträckning man ska. Så det vill jag verkligen, verkligen, verkligen slå ett slag för. Att oavsett vad man väljer för färg, så att är man ute i solen, så ska man ha solskydd.
Det var väl ett bra sista råd, eller en bra sista uppmaning, Hedvig von Menzer. Tusen tack.
Tack så mycket.
Under våren så frågar vi partiledarna om deras politiska eller ideologiska förebild. Mm. Och idag har turen kommit till Kristdemokraterna. Ebba Busch har tackat nej. Däremot har vi med oss Jakob Forssmed, och det är vi glada för. Välkommen till Talkshow.
Tack så hemskt mycket för det.
Och du har ju också skägg, så du får vara försiktig med din brun utan solkräm.
Jag har inte busat mig just idag.
Nej, okay. Nej.
Men du kan ju lingot helt uppenbart.
Ja, jag har, ja det kan jag.
Ja. Du är socialminister bland annat och vicepartiordförande i Kristdemokraterna. Vem är din politiska eller ideologiska förebild?
Leo den 13, som ju är en påve.
En ny bekantskap kanske för en del av våra lyssnare. Innan vi går vidare så ska vi lyssna på lite fakta om den här påven. Mm.
Påve Leo den 13 lade grunden till den moderna katolska socialläran som haft stor betydelse för senare påvar. I sin encyklika Rerum Novarum från 1891 gav Leo svar på de sociala problem som uppstod under industrialiseringen. Arbetarnas rättigheter skulle värnas och kapitalismen tyglas. Samtidigt så avfärdade han socialism och förespråkade privat ägande. Leo den 13 föddes i Italien 1810 som Gioacchino Vincenzo Raffaele Lodovico Pecci. Han var son till en greve och som ett av sex syskon så växte han upp i ett palats från 1400-talet. Leo var en lärd man och är troligtvis den tidigast födda person som fångats på film. I 25 år var han påve innan han dog 1903.
Jakob Forssmed, varför är den här påven en förebild för dig?
Han la liksom grunden för den moderna kristdemokratin med sin skrift Rerum Novarum, som betyder ungefär om nya grejer. Där han liksom försökte mejsla ut en väg framåt ur vad han såg som ett stort problem, nämligen att stor kapitalkoncentration, industrialisering som närmast förslavade arbetare och berövade dem på grundläggande mänsklig värdighet, grundläggande rättigheter. De hade inte tid för familjeliv, de hade inte tid för reflektion, de hade inte möjligheten till ett eget ägande. Och då kom det ju starka revolutionära vänsterkrafter som han såg inte kommer leda fram till ett gott resultat. Så han var mycket starkt kritisk mot avarten av den här liksom råa kapitalismen som växte fram, men ville hitta en väg framåt som var liksom mer lokal, mer människonära, som värnade den enskilda människans rätt till ett kapital helt enkelt för att kunna förverkliga sina egna idéer och inte bara en liksom bara sälja sin arbetskraft och knappt ha någonting över. Så att det var liksom grunden för det här arbetet.
Som en tredje väg.
En tredje väg. Och sen om man ser på den europeiska historien, efter världskrigen så började man ju i Europa på den europeiska kontinenten ösa ganska friskt ur den här källan när man försökte hitta en väg framåt för Europa. Då var det ju de här idéerna som var väldigt viktiga för EU till exempel. Det var ju tre kristdemokrater som grundade det från början. Och liksom allt det här tar sin, liksom den moderna bilden, liksom den moderna kristdemokratin startades kan man säga, 1891.
Men får jag fråga, för du har ju frikyrklig bakgrund, påven katolik. Det känns som två väldigt olika världar.
Precis, är påven katolik som man brukar säga i en del sammanhang. Det är det ju på sätt och vis, men jag och kristdemokraterna i Sverige har ju också liksom både upptäckt likheterna med det här kontinentala genom åren, och det har ju varit en process bakom namnbyte och så i Sverige. Men för mig, när jag attraherades av detta, så var det ju inte minst synen på vad är en människa? Vad behöver en människa? Hur riggar vi ett sånt samhälle? Och jag tycker det finns en stor relevans idag också, för hans efterträdare då, Leo den 13:s efterträdare är ju då fördaktaren Leo den 14:e. Som ju också ser risker och vikten av att vi liksom tar det nya teknikskiftet nu, AI-tekniken och det som omformar våra samhällen idag, och varna för vissa risker där och försöka hitta en väg framåt. Så att jag tycker det är relevant också idag.
Vi ska faktiskt komma tillbaka till kopplingen mellan din påve Leo och dagens påve Leo. Men jag bara undrar, för att vara kvar lite i dig, alltså vem var du, vilken fas i livet var du när du upptäckte påve Leo den 13?
Jag var väl i universitetsfasen i livet, så kan man väl sammanfatta det. Jag hade gått med i Kristdemokraterna, jag hade attraherats av liksom just människosyn, vikten av att människan är en gemenskapsvarelse och inte en individ som ska klara sig själv, utan finns i ett sammanhang, och det är där som människan liksom uppstår. Var intresserad av liksom rättvisefrågor och sånt. Och så kom jag med i Kristdemokraterna och började läsa, och då kommer man liksom, börjar man läsa så kommer man till Rerum Novarum förr eller senare. För det handlar just om liksom den tredje vägen som mellan extremer för att hitta någonting. Och det attraherar mig väldigt mycket.
Det är ju ett väldigt omfattande dokument. Jag tänkte att vi ska...
Kul för er att få läsa det, tänkte jag.
Ja, eller olika sammanfattningar om jag ska vara helt ärlig. Men absolut,
det har varit... Inte gjorda med AI, hoppas jag.
Verkligen inte. Men jag tänkte att vi ska skjuta in oss på en aspekt. Och då handlar det om ansvaret att hjälpa fattiga och utsatta. Där den påve Leo då ansåg att staten har ett särskilt ansvar. Mm. Idag, vilka är de mest utsatta i världen?
Det finns ju både utsatta i vårt land, alltså vår välfärd.
Men jag tänkte den globala utblicken.
Ja, där finns det ju utsatta i krigssituationer till exempel. Människor som inte har tillgång till basal hälsovård är ju väldigt utsatta. Har man inte tillgång till ett utbildningssystem, då kan man ju inte heller riktigt tillgodose sina rättigheter eller ha möjligheten att utvecklas som människa. Så att det finns ju ett antal människor som har, och naturligtvis om man finns under förtryck. Vilket ju tyvärr allt fler människor gör när demokratin är på tillbakagång. Så att det finns många människor också i vårt land som är väldigt utsatta.
En del av de här människorna som du beskriver som lever i krig under förtryck, förföljelse och så söker sig ju till Europa. Och den förre påven Franciscus varnade Europa för att bli självupptaget när man till exempel då stänger migranter ute. Delar du den oron?
I allmänhet så tycker jag ju att man ska hjälpa människor både på plats och ha ett generöst bistånd. Det är en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men också förstås att man ska ta emot människor som är på flykt. Sen behöver man väga av det så att man också kan göra det långsiktigt. I Sverige har vi ju tagit emot väldigt många jämfört med många andra länder under en kort tid. Och därför så behöver vi ha ett lägre mottagande under en period för att vi faktiskt ska kunna göra det också långsiktigt, ta emot människor på flykt.
Men uppstår det någon form av konflikt för dig i det ändå? Om man nu tänker sig att du kommer från ett parti där den kristna värdegrunden och att värna utsatta och att göra de avvägningarna eller att strama upp migrationspolitiken?
Men självklart finns det den typen av avvägningar. Men nu är vi i ett läge i Sverige att vi inte kan ha den typen av mottagande vi haft tidigare eftersom vi inte har klarat att integrera, ge människor en bra möjlighet i Sverige. Och då behöver andra länder också ta större ansvar. De här principerna är ju inte bara för Sverige utan de är ju för världen, att människor själva också ska kunna ha ett ägande till exempel, att man ska kunna rå sig själv, att man ska kunna ha mer än livets absoluta nödtorft för att också kunna utveckla sig själv, sin familj och så vidare. Det där är grundläggande principer som tyvärr utmanas på många ställen där när makt koncentreras, när kapital koncentreras, när man inte har den här lokala människonära förankrade politiken.
Men du pratar då om att migrationen måste stramas åt på grund av att integrationen måste prioriteras. Man skulle ju också kunna tänka att det på ett sätt är en utsatt grupp mot en annan utsatt grupp, om du förstår vad jag menar. Skulle man inte kunna tänka sig att man tar pengar från något annat för att prioritera integrationen?
Det är ju inte bara en pengafråga utan det handlar om att de personer som kommer hit ska ha rimliga möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Så att det är ju praktiska frågor också. Det är inte bara ekonomiska frågor utan också praktiska frågor. Det är klart att det är den typen av målkonflikter i politiken och jag tycker det är angeläget att man i dem försöker vägledas av goda principer och väga saker mot varandra förstås.
Men får jag bara fråga, hur gör man då som med en kristen bakgrund och den tron? Hur brottas man med de målkonflikterna?
Alltså man försöker att liksom se på vad är mänsklig värdighet? Hur säkrar vi det? Hur behöver vi göra nu i den här specifika situationen? Sen lyckas man inte alltid, men jag tror det är otroligt angeläget att man har så att säga, värderingar och principer man försöker vägledas av. För annars blir man ju bara ett rö för vinden. Och det är ju sällan någonting lyckat. Sen kan man ibland få kritik för att man inte då anses stå för vissa principer eller inte. Det tycker jag det är en bra diskussion. För då får man kritik utifrån sina egna principer. Så att, och så får man diskutera dem och förhålla sig till dem. Så det har jag inga problem med. Men jag tror att det är otroligt angeläget för ett samhälle att inte tappa fokus på den enskilda människans värdighet och se de nya utmaningar som vi står inför. Då är ju det en utmaning, men det finns också andra som vi behöver ta på mycket stort allvar.
Du nämnde ju här inledningsvis den nuvarande påve Leo den 14. Han har ju då precis i dagarna igår, vi har sån timing, kommit med sin encyklika, sitt jättelånga brev. Där han ju, som du var inne på, pratar om de förändringar vi står inför i och med artificiell intelligens. Precis som din påveförebild då, Leo den 13, förhöll sig till industrialiseringen. Finns det paralleller här, tycker du?
Ja, men det gör det absolut. Alltså, båda ser ju någonting, en maktkoncentration, en ny utmaning där människan riskerar att bli liksom närmast förslavad om det går fel. Där någonting riskerar att exploatera det djupast mänskliga. Förr kanske det var då arbetskraften som exploaterades, alltså människans tid, brist på kapital, brist på resurser som gjorde att man var väldigt utlämnad till de här stora kapitalägarna. Idag är det ju också människans tid, människans uppmärksamhet som exploateras på ett ganska förfärligt sätt i en del sammanhang. Vi har kunnat se det kring liksom smartphones och sociala medier som liksom är väldigt tydliga exempel på detta. AI kan ju bli det här på speed om man inte ser upp. AI kan ju göra väldigt mycket gott, det pekar ju på i sin encyklik också. AI kan ju verkligen ställa sin människans tjänst. Men om vi misslyckas med det och låter liksom tekniken forma oss istället för att det är vi som använder den för det gemensamma bästa, då kan det också gå illa. Lite som att kärnteknik kan användas för kärnkraftverk som kan skapa elektrifiering, som kan skapa fantastisk utveckling i ett samhälle, men också för kärnvapen. Så jag tycker den diskussionen är otroligt angelägen, att inte det koncentreras i några få personer eller några få bolag som liksom driver den utvecklingen, utan det är ett gemensamt åtagande.
Som du och påven är synk där.
Ja, men det är ju det är vi faktiskt. Jag hade ju möjligheten att vara med och installera påven faktiskt när han installerades. Eftersom jag är ansvarig för trossamfundsfrågorna. Så då hann vi växla några ord också om bland annat det här och just den sociala läran som ju är väldigt viktig.
När ställer sig AI in i din tjänst? När använder du den?
Jag är väl en sån här boomer som inte riktigt använder den fullt ut som man borde. Jag brukar använda den när jag ska laga mat och inte riktigt har handlat hem allt som behövs och helt enkelt bara skriva in det jag har hemma och be AI ta fram lämpligt recept. Och sen använder jag den i min egen lilla cykelverkstad hemma också för att lösa olika mekaniska problem.
Vad då? Vad kan du fråga AI då kopplat till cykeln?
Ja, men nu har det kört fast här när jag ska byta vevlager. Vad borde jag göra? Så skickar jag upp lite bilder och filmer på det och sen får jag lite tips och råd.
Det är så alla cykelreparatörer blir av med sina jobb?
Det tror jag verkligen inte. De har nog jobb, i alla fall med mina cyklar framöver.
Finns det något i ditt AI-användande som du tycker är lite pinsamt? Något som du frågar den eller använder den till? Bara lagom pinsamt för att du ändå ska vilja berätta det.
Jag har inte riktigt tänkt på det sättet, men det är klart att det här kylskåps AI-användandet är väl inte superhett. Liksom.
Men har du bett om hjälp i någon typ av kommunikation någon gång? Jag ska skriva ett sms till någon. Hur ska jag liksom formulera mig på bästa sätt?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Jag måste messa statsministern nu och be om ursäkt. Kan jag få hjälp av AI?
Jag hoppas att jag liksom ber den typen av ursäkter i den mån de skulle inträffa på egen hand.
Och dina tal och sådana saker, i den mån det är du som ska skriva dem, det gör du fortfarande på egen hand?
Ja, men jag tycker det är roligt att hålla på med språket. Så att jag använder inte AI just i de sammanhangen. Men det är ju fantastiskt för att sammanfatta forskning till exempel. Det använder jag mycket. Det är inte så pinsamt att göra det, men det gör jag.
Jakob Forssmed, tack så mycket för att du var med i Talkshow.
Tusen tack.
Och nästa parti?
Nästa parti är Socialdemokraterna och Magdalena Andersson den 10 juni.
Mm. Och dagen efter så är Ulf Kristersson.
Japp.
Nu ska det bli Kulturnytt med William Thomas i Göteborg. Varsågod.
Ja, och årets bokmässa i Göteborg kommer att lyfta folkbildningen som tema, men även flera andra ämnen. Idag presenterades programmet och vår litteraturredaktör Lina Kalmteg var med på presentationen. Lina, vad är det som sticker ut i årets program?
Ja, men jag tänker att det många nog överraskas av är att spel ju faktiskt är en del av årets mässa. Och det definierar de då både som tv-spel, brädspel och rollspel. Men det verkar vara mest fokus på tv-spel eller om det är datorspel man säger. Och jag gissar att en del besökare, kanske framförallt lite äldre, nog tycker att det är lite oväntat.
Ja, precis. Man undrar ju det. Hur väl passar spelutveckling egentligen på bokmässan?
Ja, men det har ju mässan förstås tänkt på ganska noga och ordna seminarier just med såna här rubriker som kan spel verkligen vara kultur? Och i programmet trycker de just också på sånt som att spel ju också precis som böcker handlar om berättande och att spel kan ha litterära kvaliteter. Och så är också några då av allra största spelskaparna som svenska Josef Fares på plats också. Jag tänker att det kan se, vad spännande att se om det också drar en yngre publik. Och en sak som jag tyckte stack ut och jag inte kände till är att den romanska är ju ofta Nobelpristätt tippade författaren, den romanska sa, ja, men Mircea Cătărescu, han är faktiskt gamer. Och han kommer till mässan som just det och kommer ha samtal under rubriken Borde fler författare vara gamers?
Mm. Och så är det också tema folkbildning. Hur kommer det märkas?
Ja, men en tydlig markering idag var att programmet presenterades just på en sån här bildningsplats, nämligen hemma hos Svenska Akademien i Gamla stan i Stockholm, där ju också Nobelpriset i litteratur tillkännages ges varje år. Och den tillträdande ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg, hon börjar väl nästa vecka, tror jag, på sitt nya jobb. Hon inledde och nämnde bland annat läskrisen då, så jag tänker att det blir nog lite extra fokus på läsning, även om ju läsning också alltid är i fokus på bokmässan. Och så blir det seminarium författarnas egna bildningsresor, bildning under hot och så vidare.
Mm. Och av allt det här, vad är det du ser mest fram emot?
Ja, men kanske det tema eller den hedersgäst som vi inte har nämnt, nämligen Quebec. Alltså den franskspråkiga kanadensiska provinsen. Det kommer flera författare därifrån som jag verkligen uppskattar, som Lise Tremblay och Kim Toy, som båda översatts mycket och har fått genombrott i Sverige också. Dessutom så ser jag ju väldigt mycket fram emot att lyssna på årets mottagare av bokmässans eget pris, Sjöjungfrun. Nämligen i år då den amerikansk-karibiska författaren Jamaica Kincaid. Hon är verkligen alltid uppfriskande både att läsa och att lyssna på.
Mm. Litteraturredaktör Lina Kalmteg här då om årets bokmässa som vanligt hålls i Göteborg i september. Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med en egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Fredrik Lindgren är operans vd.
Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
Verksamheten, den ska ju drivas på något sätt under den här renoveringen. Hur då?
Ja, men precis. Sista föreställningen här i operahuset blir 1 december i år. Sen kommer vi ha några månader när vi ställer om. Då kommer vi vara bland annat på Cirkus och Philadelphia-kyrkan. Och sen kommer vi att allt mer då flytta över till gasometern i norra Djurgårdsstan.
Speciell byggnad, gammal byggnad, en speciell plats också mitt i Kungsträdgården. Max Elger från Statens fastighetsverk. Hur mycket kommer det här att kosta och hur svårt blir det här projektet?
Budgeten är satt till 3,5 miljarder kronor och det återspeglar att det är ett väldigt svårt projekt. Det här är en vacker byggnad, det är en skyddad byggnad, det är en känslig byggnad som ligger i Stockholms hjärta bredvid Kungsträdgården, slottet, Jakobs kyrka. Så att det här kräver stor varsamhet samtidigt som alla tekniska system är utkänta. Den här byggnaden skriker på att renoveras.
Och reporter här var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Efter monstersuccén Stranger Things är bröderna Duffer tillbaka med pensionärsskräckisen The Burrows, som tokskärmat Kulturnytts Ylva Nilsson.
Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
Vi ska alla dö. Och den lukrativa affärsidén driver den ondskefulle Blaine, som skapat ett i synes perfekt seniorboende i New Mexicos soldränkta öken. Dit kommer den sörjande Sam Cooper som mist sin fru i Alfred Molinas ljuvliga gestalt. Skådespeleriet är överlag en ren fröjd. Jag menar Gina Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Dennis O'Hare och Clark Peters. En mer än lyckad, erfaren och komiskt syrlig cocktail av veteraner i det gäng som snart förstår att ingenting står rätt till i denna glassiga idyll. Och att det mest värdefulla de har, nämligen tid, sakta och på ett riktigt sadistiskt sätt är på väg att tas ifrån dem. Och även om själva upplösningen blir väl utdragen och de filosofiska turerna onödigt många, går årets charmpris och en solklar fyra i betyg ändå till de här osannolika antihjältarna, till golfbilsburna monsterjägare.
How old is that pepper spray, Judy?
It's expired 2002.
Det tyckte alltså Ylva Nilsson om The Burrows på Netflix. Det var det jag hade med mig, Catherine och David.
Och det var inte så lite, William Thomas. Tack för det.
Tack.
Vi pratade om När vi gräver guld tidigare i programmet.
Just det, GES-barnen.
Exakt.
Barnen till Glenmark, Orup Eriksson och Niklas Strömstedt.
Ja, exakt. Och jag pratade om Glenmarks, alltså Anders Glenmarks mamma tror jag var. Men jag syftade på Ann-Louise Hansson. Jag tror att det kanske är hans typ faster eller moster någonting. Men det är i alla fall tre generationer av väldigt duktiga musiker i den familjen.
Just det, för nu är det dottern Julia som är med här. Som ju då verkar vara sjuksköterska till yrket, men då har musikaliteten.
Exakt.
Ja. Det var Fabian Assebäck som var producent idag. Tekniker var Liv Frydén.